kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, förra veckan så blev det lite fel. Programmet som skulle gå då kom bort och det får vi sända idag istället. Men det gör ju inget eftersom vi har haft ett uppehåll i Värnamo kyrka med bibelförklaringar. Ja, det är över Galaterbrevet Håkan Sundliden håller bibelförklaring nu. Och vi har kommit till del 6. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Värnamo kyrka denna tisdagskväll när vi ska fortsätta i det andra kapitlet, Galaterbrevet 2. Det är väl den sjätte delen nu om jag har räknat rätt. Och det går ju att dela in Galaterbrevet på lite olika sätt. Jag har sagt det generellt att oftast är det så med Paulusbreven att den första delen handlar om eller förklarar och undervisar i evangeliet och den andra delen tillämpningen utav evangeliet. Och det går att göra indelningar på lite olika sätt, men om man vill säga någonting i Galaterbrevet om Galaterbrevet 1 och 2 tillsammans, så är det en enda sak som Paulus vill lyfta fram här, och det är det att evangeliet är en uppenbarelse som kommer ifrån Gud. Gud själv har genom Jesus Kristus visat att det finns ett annat sätt än lagen. Och detta andra sätt, det gäller särskilt för hedningarna som har stått utanför lagen hela tiden. Så det är huvudbudskapet. Och då måste han visa att han verkligen har fått det här ifrån Gud. Det är ju där som hans auktoritet ligger, så att säga. Och sedan så måste han också, för att verka övertygande eller för att vara övertygande, visa att det här harmonierar med skrifterna. Så att det inte, han kommer på tvärsen med den judiska tron. Och det gör han inte heller. Utan det visar sig ju att det gamla förbundet, ja, vi säger det gamla förbundet, men det förbund som Gud har ingått med Abraham, Moses, David och så vidare, det har fullbordats i Jesus Kristus. Och i och med att det är fullbordat så har ju någonting alldeles nytt kommit. Och nu är det en ny syn på skrifterna. Nu är det ett nytt sätt som särskilt då gäller hedningarna. Men innan vi läser mer om det, för nu ska vi som sagt börja andra kapitlet, så ska vi bedja tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du har uppenbarat att det finns en väg också för oss. Vi som var utan Gud och utan hopp i världen. Nu har du varit så generös emot oss att vi får ta emot Jesu Kristi förtjänst av ren nåd. Att vi får ta emot allt det han har erövrat och vunnit i sin uppståndelse som en gåva ifrån dig. Att vi får bli delaktiga utav din helige ande fritt och förintet. Herre, tack för att du har gjort det här möjligt för oss. Herre, hjälp oss nu att förstå mer och mer utav vem du är. Vad du har gjort för oss. Herre, visa oss det som vi har tagit emot och den väg som vi ska vandra. Och låt den här timmen nu få vara en del i det som du gör ibland oss. Låt det få vara ett bidrag till var en av oss i våra liv, i vårt liv och i vår utveckling. Herre, vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Alltså kapitel 2, Galaterbrevet 2, vi läser då den första delen här som är vers 1 till och med 5. 14 år senare får jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Jag får dit på grund av en uppenbarelse och lade fram enskilt för de ansedda det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves. Men inte ens min följeslagare Titus, som är grek, blev tvingad att låta omskära sig. Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, så skulle han ha blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Så vi ser direkt här att det som står på spel, det är evangeliets sanning. Det är alltså inte frågan om att tolka den judiska tron eller lagtexter på det ena eller andra sättet, utan det är frågan om ett rent evangelium, evangeliets sanning, ett gudomligt sätt att frälsa oss människor som inte har varit känt tidigare, men som nu blir känt. Och det är det som står på spel, och det får inte fördunklas, ännu mindre fördärvas, genom att man blandar in andra ingredienser i form av lagbestämmelser eller beteende eller någonting sånt. Utan det här ska vara en ren gåva ifrån Gud. Allting är färdigt och klart genom Jesus Kristus. Varsågoda och ta emot det här. Så ungefär så tänkte Paulus, och ungefär så agerade han också. Här står då att han kom till Jerusalem 14 år senare. Nu vet vi inte riktigt 14 år senare. 14 år efter vad då? Efter hans omvändelse? Eller efter hans första besök? Det är lite oklart här. Så vi kan inte datera det exakt. Men vi har ju sagt som så att vi räknar med att Paulus blev omvänd år 33, kanske 34. Och räknar man då 14 år från hans omvändelse, då kommer vi till år 48-49. År 49 var ju det här Jerusalemsmötet som var principiellt viktigt. För då bestämde kyrkan en gång för alla hur det skulle vara i den här frågan. Så jag tänker mig att Paulus har skrivit det här i samband med Jerusalemsmötet eller precis innan. Nu är det faktiskt så att de flesta exegeter, och de flesta, det kan ju vara 51%, så det säger kanske inte så mycket. Jag vet inte heller vilka, för det finns ju många olika exegeter, bibeltolkare, menar nog att det här är skrivet efter Jerusalemsmötet. Så där de tvistade lärde. Och de som menar att det är skrivet efter Jerusalemsmötet, de säger alltså att det här som nu utspelar sig i Galaterbrevet 2, det är ett referat ifrån Jerusalemsmötet. Och det kan vi inte förneka att det finns många likheter. Nåja, det spelar kanske inte så stor roll om det är skrivet precis innan eller under tiden eller precis efteråt. För sakens skull spelar det ingen roll. Utan resonemanget här är så att säga ett parallellresonemang med det som vi läser i Apostlagärningarna 15. Där mötet då, Jerusalemsmötet, återspeglas eller återberättas. Så 14 år senare... Det är klart, är det 14 år senare efter första mötet, då blir det ju en bit efter Jerusalemsmötet. Men vi har läst det som 14 år efter hans omvändelse. Och då kommer han dit tillsammans med Barnabas. Och han kommer dit på grund av en uppenbarelse, står det i vers 2. Jag vet inte, om man följer apostlagärningarna så ser man ju att Paulus alltså var i Jerusalem 3 år efter sin omvändelse. Så långt är det inga problem. Men sen så kommer man till Apostlagärningarna 11:27 och följande. Där berättas om Agabus, profeten, hur han hade sett i en syn att det skulle bli en svår hungersnöd i Judén och i Jerusalem. Alltså en uppenbarelse. Och så står det då i Apostlagärningarna 11:30 att Barnabas och Saulus åkte till Judéns församlingar. Det står inte i Jerusalem, men det står de äldste. Så att det mesta talar för att det var i Jerusalem, men då har det inte gått några 14 år. Och det är det här som ställer till det lite grann. Men det skulle alltså kunna vara så att det här inte är Jerusalems mötet, utan det här är den så kallade kollektresan då, som han och Barnabas gjorde till följd av att de skulle med pengar och understöd till de i Jerusalem som drabbats av den här svåra hungersnöden. Nåja, vi kan lämna det därhän. Men så var förhållandena i alla fall. Och han kommer dit då tillsammans med Barnabas. Och Barnabas har vi pratat om när vi gick igenom apostlagärningarna. Och jag känner det att vi ska inte gå igenom allting som vi har sagt i andra sammanhang. Men låt mig bara säga det till de som är nya i det här studiet. Att Barnabas var ju en levit som var född och uppvuxen på Cypern. Och som tillsammans med andra cyprioter hade kommit till Jerusalem. Och där fanns hans moster som hette Maria. Hon hade ett hus i Jerusalem där de brukade samlas, apostlarna och de andra. Och där hade säkert Paulus, och inte bara Paulus utan Petrus förstås i första hand, och Jakob mött den här Barnabas. Och Barnabas ingick ju i kärnan i den första församlingen som brukade samlas hemma hos Maria. Och den här Barnabas, han kallades Barnabas, för han hette Josef egentligen. Han kallades Barnabas, eller fick det namnet av apostlarna, av de första kristna, därför att det betyder tröstens son. Och han var tydligen sån, den här Barnabas, i sin läggning, att han var tröstens son. Han var inte bara tröst, för det betyder också profetens son. Men profet betyder inte alltid att man talar strängt, utan betyder att man talar uppmuntrande, att man talar på ett vägledande sätt, så att de där begreppen flyter in i varandra. Men det säger någonting om Barnabas person. Och när Paulus kommer till, eller vill komma till Jerusalem första gången, så vill de kristna i Jerusalem inte ta emot honom. Och då är det Barnabas som öppnar dörren. Det är Barnabas som öppnar inte bara dörren utan sitt hjärta. Så att Paulus har säkert berättat för Barnabas om hur han har mött Jesus och den kallelse som han hade fått i sitt inre, som ju var obegriplig i första läget, nämligen att han skulle förkunna för hedningarna. Det var ju inte tal om att förkunna för några hedningar. Så att, men Barnabas hade hört det här. Och sedan så gick det då ett antal år. Paulus försvinner tillbaka till Tarsus, där han lever och regerar. Och sen när det blir väckelse i Antiochia i Syrien, så skickas Barnabas dit. Och då kommer Barnabas ihåg: ja, men Paulus som var besökt oss för 10 år sedan, han berättade ju om att han skulle förkunna för hedningarna. Och så letade han rätt på Paulus, som fick komma till Antiochia och arbeta tillsammans med Barnabas, med alla dessa hedningar som hade kommit till tro. Och där hade ju Paulus helt klart förkunnat och sagt att här behövs inga laggärningar, här behöver ni inte lägga till någonting, utan här kan ni möta Jesus på samma sätt som jag själv har mött Jesus. För jag mötte Jesus inte därför att jag hade gjort laggärningar, även om jag var driven och ivrig när det gällde laggärningar. Jag frågade inte efter Jesus, utan Jesus kom bara rakt in i mitt liv. Och allt det som jag hade presterat var plötsligt ingenting värt. Och jag blev frälst utav nåd, skulle han ha sagt. Så var det någon som visste det, så var det Paulus. Och det hade Paulus säkert förkunnat också för hedningarna. Men det här ställde ju till då vissa problem, som ni vet. Efter en uppenbarelse så måste i alla fall Paulus och Barnabas åka ner till Jerusalem. För det är ju vad det andra kapitlet här handlar om. Och reda ut de här olikheterna, de här disputerna, eller de samtalen där man inte var överens. Och att man inte var överens, det berodde ju framförallt på de som vi kallar för judaister. De som verkligen ville att hedningarna skulle börja iaktta lagen, matföreskrifter, sabbatsregler och så vidare. Och då när de åker ner dit så har de med sig en som heter Titus. Den här Titus, han var alltså en grek. Det vill säga, han var förmodligen en hedning. Han var en hedning, för han var inte omskuren. Så han kan inte ha varit någon judisk grek heller. Utan han var hedna grek. Han var oomskuren, och han måste ju ha kommit till tro antingen där i Antiochia, i församlingens liv där, under den tiden som Paulus verkade där, eller under första missionsresan. Alltså komma någonstans ifrån församlingarna i Galatien, de församlingar som Paulus nu skriver brevet till. Och då står det här att han behövde inte bli omskuren, står det i vers 3. Och det här är ju viktigt, därför att, och Paulus vägrar att omskära Titus i den här situationen, av det enkla skälet att om Titus måste bli omskuren, då hade ju judaisterna dragit det längsta strået. Då hade de ju vunnit på så sätt att måste han bli omskuren, då måste ju alla andra bli omskurna också. Så det blev principiellt väldigt viktigt, det här med Titus. Och då ska ni komma ihåg att lite senare så var det en annan grek som kom till tro, som heter Timotius. Och han blev omskuren av Paulus flera år senare. Titta i Apostlagärningarna 16. Apostlagärningarna 16, då har han kommit in på den andra missionsresan. I 16:1 står det att han kommer till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. Det är alltså den Timoteus som får Timoteusbreven här senare. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. Så han vägrar omskära Titus, men han omskär Timoteus lite senare. Varför behandlar han folk så olika? Jo, för i det första fallet med Titus så handlade det ju om vad som var nödvändigt. Det var alltså evangeliets sanning som stod på spel. Måste man omskära eller kan man låta bli? Det var ju frågeställningen. Och då säger Paulus, det måste man inte alls. Och måste han handla därefter också. Men när det är klart och han träffar Timoteus, så kan han omskära honom. Därför att där handlar det inte om evangeliets sanning. Det är inte det som står på spel. Utan det som står på spel här, det är hänsyn till judarna. Och alla visste att hans far var grek. Och ja, men det är ju inte någon synd att bli omskuren. Så att det går väl bra. Frågeställningen var alltså en helt annan. Och därför kunde han hantera det olika. Och det här kan vara bra att känna till att han behandlar dem olika på så sätt. Så att känner vi till olikheterna i Paulus pastoral, i hans själavård här, så förstår vi att här i Galaterbrevet 2 så handlar det verkligen inte om omskärelse eller oomskärelse, utan det handlar verkligen om evangeliets sanning. Det är det som det handlar om. Det är det som står på spel här. Och Paulus är stenhård på att det ska inte föras in någonting annat, inga andra måsten i det evangelium som Herren Jesus har förmedlat till oss. Sen så står det då i vers 4. Men om hade det berott på de falska bröderna. Och lägg märke till att han kallar dem bröder. Så att vi får väl säga, ja, de kan i och för sig vara bröder i judisk mening. För att Paulus var ju jude och broder med judarna så att säga. Det kan ju varit så. Men det är ju mer troligt att det handlar om judekristna. Som har försökt, eftersom den här saken ännu inte är utredd och klar, va, så har de så att säga förfäktat sin tanke att hedningarna visst kan bli frälsta genom nåden, men sen så måste det här läggas till, sen måste de komma in under lagen. Och det hade de här bröderna som Paulus då kallar för falska bröder, de hade förfäktat detta, de hade hävdat det. Hade de fått bestämma, då hade Titus blivit omskuren. Och då hade evangeliet varit ett annat evangelium än det som Paulus predikar. Det står här. Hade det berott på dem som smugit sig in, så skulle han blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in. Ja, det kanske talar för att de kanske inte var så kristna i alla fall då. Det här var ju lite flytande, för de kristna var ju oftast judar. Det var ju synagoggemenskapen som gällde, så att det var väl kanske lite oklart ibland då. Men de hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Ni märker ju vilka starka ord han har. Kallar de för falska bröder? Okej, jag kan förstå att han gör det om de nu var det då. Men det var de ju tydligen. Han säger att de har nästlat sig in. Och han säger att de har nästlat sig in för att spionera och för att göra oss till slavar. Så tänkte inte de här judaisterna själva. För de tänkte ju att de skulle få in de här under lagen. Så att de kunde inte bli slavar, utan de kunde bli så att säga fullvärdiga judar. Det var ju deras tanke. Men Paulus, som ser det här utifrån ett helt annat perspektiv, han säger att det här är vägen till slaveri. Och det här måste motverkas med all kraft. Han talar om de här i ett annat ställe som jag gärna vill att vi ska titta på. Andra Korintierbrevet. Så ska ni se att det här är en hållning som Paulus håller fast vid. Andra Korintierbrevet är skrivet kanske i mitten på 50-talet, knappt 10 år senare. Vad sa han nu? Andra Korintierbrevet 3. Vers 6. Jaha, nu förstår jag. Jag hade ju första Korintierbrevet där. Andra Korintierbrevet. Där säger han Paulus om sig själv och de som förkunnar som han, att Gud har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens, alltså lagens, utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i en sådan härlighet, och så vidare. Så att han kallar det här för dödens ämbete. Judaisterna vill nu göra de här nykristna hedningarna till slavar under lagen och ta in dem under dödens ämbete och förinta dem i slutänden. Alltså det är ju oerhört starka ord. Men som ni ser, han har lika starka ord i andra Korintierbrevet som han har i Galaterbrevet. Kom ihåg hur det var när Paulus var i Antiochia tillsammans med Barnabas och när alla de här hedningarna kom till tro, för de var nog många. Vad var det som hade hänt där i Antiochia? Jo, där hade evangeliet presenterats i synagogan förmodligen, eller i de judiska hemmen. Och där hade människor kommit till tro på Kristus. Och sen hade någon eller några hedningar kommit till tro och de hade tagits in i den här gemenskapen. Och det var väl inga problem så långt till en början kanske, men sen blev hedningarna fler och fler. De kanske blev lika många hedningar som judar i den här kristna församlingen. Och då började ju de här problemen. Men i Antiochia, där hade ju Barnabas och Paulus fått bestämma, så att säga. Så där hade ju effekten blivit att judar och hedningar hade ju blivit ett genom tron på Kristus. Här var det en församling som var ett i Kristus. Och som skattade sig lyckliga för det och hade bordsgemenskap och full gemenskap. För där tänkte de tydligen inte judar eller greker, utan det tänkte de i Kristus. Det var situationen. Och om det är situationen, då förstår ni Paulus reaktion. När andra människor kommer och säger att nej, nu måste de bete sig på ett visst sätt. För det första så ska de alltså dras ut ur den här gemenskapen. För det andra så splittras ju den församlingen. Den där skiljemuren som finns mellan judar och hedningar, som Kristus har rivit ner genom sin död, den byggs upp igen. Och det blir liksom två församlingar. Klart att Paulus inte kunde vara med på det. Och därför så står det också tillbaka i Galaterbrevet i vers 5. Inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi fogar oss inte alls i det där. Martin Luther, han skriver i sin kommentar, citat: ty tron skall vara viss och fast. Eller ty skall tron, alltså om tron. Ty skall tron vara viss och fast. Så får den icke omfatta något annat än Kristus alena. Och när samvetet ligger i kamp och ångest, kan det icke stödja sig på något annat än denna pärla, Kristus. Så Martin Luther talar på samma sätt. Och ni vet att han brukar ibland citeras, hans ord med tron alena och sånt. Va? För honom var det här viktigt, Kristus alena. Precis i samma anda, så att säga. Jag hade andra Korintierbrevet uppe. Titta också i 11 kapitlet. Andra Korintierbrevet 11. Det var nog det som jag trodde att jag skulle läsa från början. Nu var det där med dödens ämbete. Men titta i andra Korintierbrevet 11. Där tar han upp samma sak. I vers Ja, alltså det i överskriften här från första versen, andra kor 11, det är ju Paulus och de falska apostlarna. Och då talar han om det, och så säger han då att han fortfarande i vers 2 brinner av iver. Det är sådant här typiskt fariseiskt uttryck, att man inte älskar för något. Men han inte älskar ju för Kristus och inte för lagen. Och så kommer det i vers 3. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Och så kommer det här Galaterbrevsandan. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Kristus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande, eller ett främmande evangelium som ni inte tidigare tagit emot, då föredrar ni det bara allt för väl. Alltså han anklagar de falska apostlarna. Ja, och så vidare. Så här talar han om att de har nästlat sig in. De försöker vilseleda de här nykristna. Få in dem under lagen som är dödens ämbete. I detta är en annan ande. Och det är ett främmande evangelium. Jag hoppas att ni ser tydligare och tydligare hur principiellt viktigt, hur helt avgörande det här är för Paulus. Ibland så svindlar det för mig, inte bara när jag tänker på det här, utan jag jämför det med hur det ser ut i våra dagar. Jag tänker på mig själv naturligtvis, hur låter det i våra predikstolar? Vad är det för evangelium som förmedlas? Vad är det för attityder? Vad är det för kultur som odlas i våra församlingar? Vi skulle ju vara på samma sätt, va? Vi skulle ju naturligtvis vara de som odlar eller som lever Kristus alena. Som talar om Kristus alena. Men verksamhetsberättelsen, den kan bli både 10 och 15 A4 sidor. Men det skulle stå Kristus alena. Leva Kristus alena. Det behövs ju egentligen inte någonting mer än så. Allt det andra är möjligtvis ett resultat. Men det får ju inte vara verksamheten som är grundvalen för det kristna livet eller för församlingens liv. Så de här raka orden, de träffar in i våra sammanhang också. Och jag vill inte ge för mycket exempel på det, för att jag vill inte vara domare över någon annan än över mig själv. Eller som Paulus säger, Gud får vara domare i det. Så vi ska inte fördjupa oss i det, men tanken är i alla fall uttalad. För jag tror att det är värt att vi tänker på det. Inte minst som det är nu då i fastetid, när vi ska fördjupa vår omvändelse. Här finns nu alltså två sorters apostlar, de sanna och de falska. Men det finns bara ett evangelium. Och Paulus kan väl inte göra så mycket åt de falska apostlarna kanske, men han räddar detta enda evangelium. Det ska vara ett evangelium också fortsättningsvis. Nu hade ju de här falska bröderna, falska apostlarna, använts av några argument emot Paulus. För det första då att han inte skulle vara en riktig apostel, eller att hans uppenbarelser inte skulle vara äkta på något sätt. Det andra som kritiken som de hade riktat mot honom för att underminera hans tjänst, det var att han och Jerusalems apostlarna, för de hade ju inte träffats så ofta, att de skulle vara splittrade. Man försökte slå in en kil mellan Petrus, Jakob och Johannes i Jerusalem å ena sidan, och Paulus och hans hedningar å andra sidan. Då hade man ju fått två evangelier. Nu ska vi se vad han säger om det här. Då läser vi vers 6 till och med 9. Kom ihåg där nu att han har kommit till Jerusalem. Och där träffar han de som ansågs betyda något. Alltså vers 6. Det som ansågs betyda något, hurdana det en gång varit, gör ingen skillnad för mig. Gud ser inte till personen. Mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer. Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna, liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och när Jakob Kefas, alltså Petrus, och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått. Då räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de oomskurna. Så här får han alltså täppa till den här sprickan som man har försökt att skapa mellan de här två grupperna. Och det är ju avsikten med hela Jerusalemsmötet. Att man får tala sig samman om det här så att det också fortsättningsvis får vara ett evangelium. Jag tänkte på ett annat ställe, hörni, i Apostlagärningarna 15. Jag tänkte på det tidigare här ikväll, men vi får kanske ta det nu då. I Apostlagärningarna 15 så återberättas det här mötet i Jerusalem. Och det ser ni kanske redan i överskriften, mötet i Jerusalem. Och då så står det i vers 2 att Paulus och Barnabas kommer dit. Och sen så står själva problemet i vers 5. Där står nämligen i vers 5: några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sa att man, vadå? Att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag. Så här var tydligen då i alla fall, som jag säger, judaister eller några från fariseernas parti som hade kommit till tro och börjat erkänna eller bekänna Jesus. Men de hade att man måste omskära. Det är det som är problemet. Och var därför som Paulus vägrade att omskära Titus. För det måste man inte alls, menade han. Men sen när du kommer till vers 19-20-21, som är själva resultatet av det här mötet, då är resultatet det att man ska inte göra det svårt för hedningarna som vänder sig till Gud, utan endast skriva till dem. Och så kommer det fyra saker trots allt. De ska avhålla sig från sånt som orenats genom avgudadyrkan. De ska avhålla sig från otukt. De ska avhålla sig från köttet av kvävda djur. Och från blod, för det fjärde. Så det verkar som att det är fyra måsten i alla fall. Men då skulle jag vilja säga det, det är inte måsten. För det står i vers 21: ty Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer, då han föreläses i synagogerna och varje sabbat. Ty, det anger alltså orsaken. De skulle göra det här av hänsyn till judarna. Här är alltså inte evangeliets sanning som står på spel, utan här är det hänsynen till alla de här som inte hade fått det här klart för sig. Här är hänsynen till att överallt i synagogerna hade ju Moses blivit förkunnad, och det hade de fått lära sig, att man skulle göra de här gärningarna och att man skulle bli omskuren. Det visste ju alla. Nu får Paulus hävda att det behövs inte. Och när det är klart, då kan han säga, ja men vi kan omskära till Moses ändå, så att liksom ni ser att det inte står och faller med det. För att det hade ju, man kan ju gå från ett dike där man måste göra någonting, så kan man komma i över i andra diket där man måste göra ingenting. Men här ska ju finnas en frihet i Kristus. Det är ju det som är själva grundvalen. Det är ju det Kristus har gjort. Och när den grundvalen väl är klar, då kan man ju agera på olika sätt i olika situationer med olika människor och så vidare. Så därför så fick man ta de där hänsynen. Det här borde ju vara enkelt att förstå. Det kanske inte är det, va? Men det borde ju vara, därför att det är faktiskt likadant idag. Vi kan inte ha kristna hänsyn, kristna kristna tankar och idéer som vi vill genomföra, som vi tycker är bra, och så säga vi måste göra det här. För då åker vi ju ner i samma dike. Utan vi måste ingenting i Kristus, utan vi måste ära hans verk och låta hans verk vara grundvalen, och hans liv och hans ande vara det som vägleder oss. Och då har vi kommit kanske olika långt, och det är olika livssituationer och så vidare. Så här finns en ganska stor öppenhet och en stor flexibilitet. liberalteologer skulle kalla det för kärlek, men ni förstår vad jag menar. Det finns alltså, det finns en generositet i ordets goda mening här. Sen så står det här då, tillbaka nu till Galaterbrevet 2:1, om de där som ansågs betyda något. Det var klart, de hade väl ett gott rykte om sig, inte bara apostlarna utan även de där från fariseernas parti som hade kommit till tro. Det var ju sådana som hade en framskjuten ställning i den judiska tron. Det var ju människor som man såg upp till, och om de säger att man måste omskäras, då måste man väl det. Paulus, han viftar undan den där. Han säger att det, människors anseende är betydelselöst. Utan det enda som är, har betydelse, det är vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Evangeliet står över alla människor. Jag kanske till och med skulle vilja säga så här långt, med risk för att bli missförstådd, om vi talar om vad man måste och vad man inte måste göra, och vad är kristen tro och hur ser dogmatiken ut egentligen, kan vi tycka vad vi vill. Det kan vi naturligtvis inte göra, men evangeliet står ju över alla människor. Evangeliet måste ju stå över dogmerna också. Dogmerna måste ju vara underordnade evangeliet, ett utlopp av evangeliet, men evangeliet överordnat. Skulle någon ha fel i en lärosak eller leva under tvång eller så, så kan ju det inte om inte göra evangeliet. Evangeliet är tillräckligt i sig. Evangeliet är A och O i det kristna livet, och evangeliet är det som ska vägleda oss i våran etik. Det talar han mer om när vi kommer till femte, och framförallt femte och sjätte kapitlet. Så vi ska återkomma till det, hur vi ska leva som kristna och vad som gäller då. Och kan vi leva olika? Ja, kanske vi kan. Vi ska återkomma till det. Det här med att inte ha anseende till person, det kommenterar Luther på följande sätt. Tonvikten ligger alltså på ordet Gud. Ty då det gäller religionen och Guds ord skall på intet sätt hänsyn tas till person. Men då det icke är fråga om religionen och om Gud, då ska hänsyn tas till person, och man bör låta stånd och samhällsställning gälla, för att icke förvirring må uppstå och vördnad och ordning försvinna. Ty på detta område vill Gud att ordning, vördnad och skillnad på personer ska iakttas. Annars skulle en son, en skolpojke, en undersåt eller en tjänare kunna säga: jag är lika god kristen som min far, min lärare, furste eller husbonde, varför ska jag bevisa honom heder? Därför vill Gud att skillnaden mellan olika stånd ska upprätthållas bland oss, men icke så inför Gud. Där är alla stånd upphävda. Ty där finns varken jude eller grek, utan alla är vi ett i Kristus. Det här är en sån där huvudtanke hos Martin Luther, att han talar om oss människor och vårt förhållande till Gud å ena sidan. Men sen talar han också om vårt förhållande till varandra å andra sidan. Och det där är en distinktion som är viktig att hålla fast vid. Det är samma distinktion som om vi talar om frälsningens plan, frälsningen genom Jesus Kristus, och skapelsens plan, hur Gud har ordnat allting i skapelsen. Det är två olika plan. Det finns ett tredje plan, nämligen helgelsens plan. Att vi som är, alla är ett i Kristus, ändå är olika, för vi har olika kallelser, olika, kommit olika långt, olika utrustade och sådär. Så det ska ju vara klart när vi läser vad Paulus säger här, att det inte spelar någon roll. Och att Gud inte ser, har anseende till person. När han säger att Gud inte har anseende till person, då citerar han för övrigt femte Mosebok 1:17. Så det är därifrån han lyfter fram det. Och i och med att han citerar skriften, så måste ju alla de här som har kommit till tro från fariseernas parti och judeisterna, ja, då måste de ju hålla med. För det är ju skriften. Så han använder skriften. Inte bara för att argumentera emot dem, men naturligtvis också för att skriften är sann och helig för Paulus. Så var det med det. Då ska vi se här i vers 7. Vers 7 och 8, det blir liksom som en liten sammanfattning här. Därför att det som har hänt är alltså att kritikerna mot Paulus, de har gett sig på honom att han inte hans apostoliska kallelse är felaktig, hans uppenbarelse är felaktiga. Han är inte överens med Petrus och Jakob och Johannes. Men Paulus lyckas nu alltså vända på det här argumentet. Han säger att vi alla är ett i Kristus. Jag är helt överens med Petrus och Jakob och Johannes. Vi har räckt varandra handen. Och när han lyckas vända på det argumentet så slår det tillbaka på de här judaisterna med full kraft. De hade angripit Paulus med stor kraft. Det slår tillbaka med ännu större kraft. För de är splittrarna. De är de som vill göra om evangeliet, förvränga evangeliet. Och de är de som vill splittra församlingen. Ni ser vad det står här i vers 7. Eller vers 8. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Så det här hade ju ändå lett till någonting väldigt gott, får man säga, den här striden, så långt. När Jakob, Kefas och Johannes förstod vilken nåd jag har fått, vers 9. Lägg märke till orden, om man nu vill anmärka ord. Det tycker jag man kan göra när vi läser Guds ord. De lade märke till den nåd som Paulus har fått. De såg hur benådad han hade blivit. Och tänk, hur hård måste inte Saulus ha varit då när han förföljde de kristna. Och nu är han så mjuk, så förändrad, så generös. När de såg det här så kunde de inte annat än att erkänna att de kände igen Jesus Kristus i Paulus, i hans sätt att vara och tala och bry sig om sina medmänniskor. Och när de gav helt enkelt upp inför honom, inte bara för hans argumentation utan också hans vishet eller hans kraft, utan också för hans kärlek, hans ödmjukhet. Och de räckte honom handen till samarbete. Den här, det står Kefas där, men det var ju namnet då på Petrus. Och Jakob, kanske ska säga bara det om Jakob, att Jakob som är omnämnd här är samma Jakob som har skrivit Jakobsbrevet. Det är alltså den Jakob som i Markus 6:3 räknas upp som Jesu bror. Eller kusin, kanske står i någon översättning. Jag har inte kollat det. Men det är den Jakob som är halvbror, som vi säger i alla fall då, eftersom de inte hade gemensam far. Det är den Jakob som inte var Jesu lärjunge så länge Jesus levde, utan som kom till tro efter uppståndelsen. För det står att efter uppståndelsen, berättar Paulus, så visade sig Jesus för Jakob och hans apostlar. Och så räknas det upp några ytterligare personer. Så denne halvbrodern kom till tro efteråt i samband med de här uppenbarelserna. Och han kom ju då med i lärjungaskaran efter himmelsfärden, så att säga. Kom med i den första urförsamlingen i Jerusalem. Och där fick han tydligen en ganska stark ställning. För Petrus var ju naturligtvis ledare bland apostlarna där. Men när de skulle tillsätta, man får säga så, tillsätta en episkopos, tillsätta en föreståndare i Jerusalem, då var det Jakob som blev det. Den här halvbrodern Jakob. Och han hade i sig det judiska traditionen väldigt starkt. Alltså var en from man, han är känd för sitt böneliv. Det berättas hos någon av kyrkofäderna att hans knän, där var huden var som läder på dem. Och att det berodde på att han så ofta var på knä och bad till Herren. Så det är den Jakob, och det är hans undervisning, föreståndaren i Jerusalems undervisning, som är samlad i Jakobsbrevet. Han blev martyr år 62. Det betyder att han levde ju när Paulus skrev det här. Och inte bara han, det gjorde ju Petrus och Johannes också. Det är också en sån där tanke. Så det är inte bara att Paulus skriver ungefär som att det här inte går att kontrollera, utan det mesta av det han skriver går ju, det är fullt kontrollerbart. Det är om Jakob. Så man kan se att det fick ett underbart resultat det här. Nu har vi en vers kvar som jag önskar vi ska hinna med innan timmen är slut. Och det är den 10:e versen. Nu när det här är klart så här långt. Bara en sak, vers 10, ville de. Att vi skulle tänka på de fattiga. Och det har jag också vinnlagt mig om att göra. Läs nu inte det här som en lagisk kristen i Sverige. Jaha, måste man tänka på de fattiga? Så står det inte. Det står, vilket jag, de i och för sig tror jag måste, jag ska komma tillbaka till det. Men det står, bara en sak ville de. De ville att vi skulle tänka på de fattiga i Jerusalem. Det har jag också lagt mig vinn om att göra, skriver Paulus. Så man kan säga att den här överenskommelsen som då finns i Apostlagärningarna 15, det är samma överenskommelse som finns här, den mynnar ut i inte bara de där fyra hänsynen som vi läste med otukt och kvävda djur och så, utan framförallt så mynnar det ut i att de ska tänka på de fattiga i Jerusalem. Alldeles oavsett om det här, den här resan, den här vistelsen är den där så kallade kollektresan i Apostlagärningarna 11 när de kom dit med gåvorna, eller om det här är vid ett senare tillfälle, så är det ju tydligt att det fanns fattiga i Jerusalems församling och många fattiga som var närvarande. Kanske många som hade kommit med i församlingen just därför att de inte hade mat för dagen, utan man kom med och fick del av det som diakonerna eller apostlarna delade ut. Man hade ju organiserat den första församlingen så att man kunde fungera som någon sorts social insats där. Men det är mer en social insats. Och det var det jag skulle komma till. Nu ska ni få tre skäl. Och det första skälet är det här. Att givandet till de fattiga ingår i själva evangeliet. Och det är därför som jag säger så här, måste man ge till de fattiga? Ja, det kanske man måste. Därför att, vad är evangelium för något? Jo, det är ju att Gud ger Jesus Kristus, ger sig själv till oss. Men i nästa led så är evangeliet också fortsättningsvis ett givande. Det är så att säga, evangeliets natur är att ge vidare. Och att ge vidare till de behövande. Till människor som inte har del utav det mest nödvändiga, eller som inte har del utav evangeliets lyskraft. Om vi har evangeliet så finns det i evangeliet att vi vill ge det vidare till andra. Man kan inte säga att det är ett måste, för det är inte ett måste på så sätt att det är bara då man kan bli frälst, utan det är ett måste när man fått del utav det, så har man fått del utav den här, utav det inre tvånget av att få ge vidare. Och därför så säger de så här. Du måste tänka på de fattiga i Jerusalem också fortsättningsvis. Titta i 5:e Mosebok. Nu har jag flera verser på det här, men jag ska begränsa det till, jag sa att det var tre punkter, ni ska få ett bibelställe till varje punkt. Men 5:e Mosebok vill jag absolut. 24. 5:e Mosebok 24. Det är lite olika lagar här. Och här är det då versarna 10-22 som handlar om ekonomi och hur man ska hantera ekonomin. Men då så står det så här, och vi tar bara två versar, 12 och 13. Om det är en fattig man ska du inte sova med manteln du fått i pant. Du måste ge honom panten tillbaka när solen går ner, så att han kan ha sin mantel på sig när han sover och så välsigna dig. Detta ska bli dig till rättfärdighet inför Herren din Gud. Ser ni det? Att den här välgärningen mot den fattige, om man nu har fått hans mantel i pant för att han har lånat pengar, så måste man ge den tillbaka så han inte ska frysa på natten. Denna välgärning emot den fattige, också ifall den fattige står i skuld till mig, räknas som rättfärdighet. Det är oerhört starkt. Alltså det är en del av evangeliet. Du blir rättfärdig inför Herren din Gud. Det är naturligtvis inte Kristi rättfärdighet, men Kristi rättfärdighet och den rättfärdighet som judarna i synnerhet eller människor i allmänhet, det goda som människor vill göra inför Gud, möts på något sätt i den här välgärningen att tjäna de fattiga. Alltså är det en del av evangeliet att ge vidare. Jag har flera andra bibelställen, men när ni får kompendiet här så får ni de bibelställena också, för jag tror inte att vi slår upp dem. Men det här är alltså det första. Detta har jag lagt mig vinn om. Paulus har lagt sig vinn om det därför att han erkänner att givande till de fattiga är en del av evangeliet. Annars skulle man ju tycka att kan man värja sig mot omskärelsen så ska man väl värja sig mot allmosor och mot allt annat också. Nej, men så är det inte. För det här har med evangeliet att göra. Det andra, det är det att i ändens tid, den yttersta tiden, för det var ju då som hedningarna skulle bli frälsta enligt profetböckerna. Då ska hedningarna bära sina rikedomar till Jerusalem. Slå upp i Jesaja så ska ni få ett bibelställe på det också. Jesaja kapitel 60. Jesaja kapitel 60 börjar med orden: stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Och så vidare, jag tror inte vi läser alltihopa där. Vers 3, hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen. Vers 4, lyft upp dina ögon, se dig omkring, alla kommer. Och så ska de få del av detta, och så kommer vi till vers 5, då ska du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig. Folkens skatter skall tillfalla dig. För man tänkte som så att evangeliet och frälsningen ska komma ifrån Gud. Det vill säga från Sion, ska komma ifrån Jerusalem. Och så småningom då i ändens tid gå ut till alla hedna folken. Så långt var man överens. Det var bara att man tänkte inte att ändens tid hade kommit med Jesus. Men det är ju det vi tror, och det är Paulus tror också. Alltså ska evangeliet gå ut till alla folk, och alla folk ska i tacksamhet och i glädje ge tillbaka av sitt goda till Herren och till hans fattiga i Jerusalem. Det är tanken. Och nu vill Paulus göra det här. Han har lagt sig vinn om det. Därför att han vet att detta är ändens tid. Genom att vi gör insamlingen till de fattiga i Jerusalem, så förverkligas de här profetierna. Titta också i vers, samma kapitel, vers 11. Dina portar ska ständigt hållas öppna, alltså Jerusalems portar. Varken dag eller natt ska de stängas, så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget, och så vidare. Det finns andra liknande profetier, men det här var så att säga en känd tanke också bland de judar som inte hade kommit till tro på Kristus. Så när de såg hur Paulus bejakade den här insamlingen och reste runt i Korint och i Rom och alla möjliga hedniska ställen och samlade in pengar som han hade med sig till Jerusalem. Ja, när någonting sånt sker, då är det de yttersta tidens profetier som går i fullbordan. Guds rike har kommit och ändens tid har börjat förverkligas. Börjar du då, håller på fortfarande, förvisso. Sen finns det ett tredje skäl, och det ligger väl i linje med det som jag nyss har sagt här, nämligen det att om vi har tagit emot vi som hedningar har tagit emot välsignelser ifrån det judiska folket eller genom Jesus Kristus, och han var ju jude, då ska vi också i tacksamhet välsigna tillbaka. Och det här är ju en, det här, jag skulle tro till och med vilja säga att detta är en andlig lag helt enkelt. Det här är principiellt viktigt. Kommer ni ihåg hur det var när Gud kallade Abraham? Om ni tittar där i första Mosebok 12. När Gud kallade Abraham, då brukar vi säga där i vers 2 och 3 att det är liksom två faser. Det första var ju att Gud skulle göra det judiska folket stort och talrikt och han skulle ge dem sin messias. Det andra ledet var ju att evangeliet skulle gå ut till alla folk. Genom dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Men se vad det står däremellan. Vi tar vers 2. Herren säger till Abraham: jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Vår relation, inte bara till det judiska folk, eller inte bara till Jesus i synnerhet, utan också till det utlovade folket, till det judiska folket i allmänhet. Vår relation till det folket har principiell och, menar jag, avgörande betydelse. Ja, men är det judiska folket värda någonting mer än någon annan? Nej, det har vi inte sagt. Jag bara säger det att Gud har utvalt ett folk som inte ens fanns. Han har själv fostrat ett folk och använt det folket så som han vill. Och han har låtit det folket bli våra andliga föräldrar, som en god vän till mig skulle ha uttryckt det. Det judiska folket är det kristna kyrkans andliga föräldrar. De har fött oss. Frälsningen kommer ifrån judarna. Och det första budordet som har med sig löfte om välsignelser, vilket är det? Ni kan väl budorden? Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Du ska inte missbruka din Guds namn. Tänk på vilodagen så att du helgar det. Sen kommer det: hedra din far och din mor, på det att det må gå dig väl, och du må länge leva i ditt land. Det finns en andlig princip inbyggd här, som säger att vi ska hedra våra andliga föräldrar på det att det ska gå oss väl och vi må länge leva i kyrkans gemenskap. Jag tror att det här är alltså ett viktigt ord som också har att göra med själva evangeliet. Vi kommer tillbaka till det lite grann, nämligen i Galaterbrevet 6. Där finns samma princip, men det är en annan historia. Herre, vi tackar dig för att vi har fått del av allt ditt goda. Herre, öppna våra ögon, gör oss generösa, förvandla oss så att vi kan välsigna ditt folk, så att vi kan behaga dig. Amen.
Jag har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var Galaterbrevet och det här var del 6. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Jag heter Ulf Gustafsson, var producent och tekniker för programmet. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Efter det här programmet så kommer sändningen från Radio MF med deras missionskyrkans söndagsgudstjänst. Ha en välsignad vecka.